Under SRFs medlemsforum den 9 november i Linköping höll författaren Margareta Persson ett framförande om förhållanden för funktionshindrade från 1800-talet och fram till idag och om funktionshinderrörelsen under samma period. Jag fick ett samtal med henne efter föredraget i kapprummet på föreningshuset Fontänen.
Om jag ska göra en kort sammanfattning så är det ju att från starten på 1800-talet så gick det upp, alltså Sverige var ett fattigt land naturligtvis, men synen på funktionsnedsättningar började då förändras och förbättras i vissa avseenden. Man gav statsbidrag för synskadade och döva barn till Manillaskolan 1809 när Sverige låg i krig och var utfattigt. Ändå prioriterade man det. Och sen runt 1900, då backade. Då kom också industrisamhället. Det var mycket svårare att bo på en bondgård och göra de sysslor man kunde. För att nu flyttar man in till tätorter. Så väldigt många med funktionsnedsättningar fick det svårare. Och det blev mycket mer anstalter. Och rasbiologin kom då. Där man alltså såg ner på vissa. Man betraktade dem som mindervärdiga. Vissa skulle inte förstöra folkstammen och allt vad man hade för sig. Och det blev alltså väldigt negativt. Man skulle inte ligga till last. Och det här pågick då fram till 1950 ungefär. Och det var då vi hade tvångssteriliseringar också. Men det påverkade ju alla som hade någon form av funktionsnedsättning och som kanske behövde stöd och hjälp, för då låg man till last. Sen kom ju då uppgången runt började 50, 60, 70, 80-tal som kröntes 1993 med LSS. Alltså det blev kraftigt uppåt och anstalterna avvecklades. Sen stannar det upp och sen har det backat drastiskt de sista 20 åren med indragningar av assistans, färdtjänst, ledsagning, medan andra i samhället har fått det bättre. Så nu har klyftorna återigen vidgats. Så att det har gått upp och det har gått ner, och det har gått upp och det har gått ner, vilket jag tror visar att det kan gå upp igen. Alltså det är inte helt avhängigt statens budget, därför att när LSS togs 1993, då var Sverige i usel ekonomi, 500% ränta. Ändå tog man LSS. Och när man började med första statsbidragen 1809 så var Sverige helt utfattigt. Vilket också ger hopp. Det är inte bara, det är liksom värderingarna också. Det är de vi måste kämpa om nu.
Om man tittar på funktionshinderrörelsen under den här perioden, hur ser den ut?
Ja, den pratar jag inte om idag, men jag har skrivit en bok om den. Och det var ju då att de som var först att organisera sig, det var döva och sen kom blinda. Därför att man då hade fått gå i skola och lära sig teckenspråk eller punktskrift. Man hade fått ett yrke så man kunde försörja sig. Det gällde inte alla, men många. Det var de som kunde starta föreningarna. För att om man inte hade lärt känna varann och så, då gick det ju inte. Så där var man ju först.
Vad har du för tidsspann på det då?
Ja, de första dövföreningen bildades 1868. Alltså långt före arbetarrörelsen och andra folkrörelser. Och det blindas förening 1889. Men det skrämmande tycker jag är, det var därför jag skrev en bok om funktionshinderrörelsens historia med heter Demokratins styrbarn. Det är ju att historieforskare har överhuvudtaget inte uppmärksammat funktionshinderrörelsen. Och den består ju av 450 000 människor och 60-70 förbund. Och det kom ut en väldigt viktig bok för ett par år sedan som handlade om folkrörelsernas historia utav en historieprofessor. Lättläst, jättebra. Han tog med allt, nykterhetsrörelsen till grupp 8 till allt. Men inte en enda bisats om funktionshinderrörelsen. Och då frågade jag honom, hur kommer det här sig? Ja, men jag visste ingenting, sa han. Och det var då jag började skriva. För att om det åtminstone hade stått i förordet att jag har tyvärr inte kunnat skriva om den. Men det fanns inte. Osynliggjort. Och det gör ju att funktionshinderrörelsen har inte kommit in i den vanliga folkrörelsehistoriken. Och då är det ett osynliggörande.
Men hur stor påverkan har funktionshinderrörelsen haft på utvecklingen?
Haft en otrolig påverkan. Alltså precis varenda reform som specifikt rör funktionshinder, alltså taltidning, punktskrift, färdtjänst, sånt, har kommit som initiativ ifrån de olika organisationerna. Och det mesta har också startats inom organisationerna, som inom SRF då från början, med, som hade tillgång till mycket välgörenhetspengar. Det var ju de som startade allting från taltidningar, ledarhundar, allt liksom. Och så är det i de andra organisationerna också. Så att alla initiativ har kommit därifrån. Så att det är en väldigt viktig del av demokratin.
Du pratade under föreläsningen en del om motstånd. Jag tänker att skulle det kunna vara en förklaringsmodell? Alltså om man tänker på arbetarrörelsen, så har ju den ett motstånd inbyggt i sig. Kan det vara så att funktionshinderrörelsen inte jobbar med motstånd på det sättet?
Ja, det är en väldigt bra fråga. För att om man har en tydlig motståndare eller fiende inom citationstecken, så blir det synliggjort, kampen. Men när det gäller funktionshinder så har man ju ofta lagt huvudet på sne och liksom, ja, stackars dem, och det är ju begärtansvärt att hjälpa till. Men man har inte tydliggjort det här. Att det är ju ett motstånd då egentligen, att man inte avsätter skattepengar så att det blir jämlikhet. Men det är ju ingen som är uttalat emot. Så att det är en viktig fråga det där. Att det är ingen som jo, det fanns ett tag på 60-70-talet och även tidigare när man pratade om mindervärdiga. Då fanns ett motstånd, tydligt. Och fram på 70-talet så fanns det politiker som sa att vi ska inte satsa på utvecklingsstörda, utan vi ska satsa på de högtstående och så. Men det är ju ingen som kan säga det idag. Och fast egentligen tänker man samma sak, men man kommer inte åt det.
Har du någon fundering kring varför inte funktionshinderrörelsen i sig blev revolutionär, eller vad ska man säga? För de har ju, man borde kunna ha, när man är så
ja,
många.
Liksom. Ja, men det är ju först under senare årtionden man har blivit så många. Ja, men också det här att vara revolutionär, det förutsätter också att man, ska säga, man måste ha huvudet ovanför vattenytan innan man kan protestera. Och så länge man har varit väldigt isolerad, inte fått något stöd och hjälp, hur ska man göra revolution då, när man är beroende av andras hjälp? Så att det hänger nog ihop med det, tror jag.
Det sa Margareta Persson. Hennes bok Demokratins styrbarn, funktionshinderrörelsen under 150 år, finns som talbok. Reporter var Errol Tanriverdi.